Syrsornas spel fick den ljumma skymningen att vibrera. Någonstans i fjärran skällde en hund för att snart tystna, som om den var rädd för att störa den fridfulla stunden innan natten kom. Ett dämpat knarrande från en dörr följdes av en kort duns när dörren slog igen. Ensamma steg letade sig fram mot okända mål genom trånga och öde gränder av vitaste sten. Den lilla bergsbyn vilade i kvällningen som nu kommit med efterlängtad svalka. Landskapet pustade ut. Luften var full av doften från blommor och gräs. Allt var stilla. En gammal man satt på sin stol uppe på ett av de platta taken och stoppade pipan, lugnt och metodiskt som han alltid hade gjort. Två otåliga barn satt vid hans fötter och tittade på. Förväntansfulla blickar i väntan på att morfar skulle bli klar. Stenen de satt på var fortfarande ljummen och skön. Minnen från dagens gassande sol. Den gamle mannen förde äntligen pipan till munnen, som dolde sig någonstans där under det yviga skägg som prydde hans ansikte. Ett ansikte märkt av ett långt liv bland berg och dalar, saltstänkta vindar och en stekande sol. Försiktiga steg hördes i trappan och en kvinna stack upp huvudet. Det var läggdags, förkunnade hon, men båda barnen skakade frenetiskt på huvudet. Morfar ska bara berätta en historia. Bara en, snälla mamma. Hon tittade upp på sin far som belåtet lutade sig tillbaka och puffade på sin nu tända pipa. Hon log. Det var inte bara barnen som älskade att höra på hennes fars aldrig sinande förråd av historier. Han själv älskade att berätta dem. Det syntes i hans ögon. Glädjen att trollbinda de unga gick inte att ta miste på. Och han gjorde det bra. Hon mindes själv hur hon hade fascinerats av hans röst som liten. Hon skrattade till. Om morfar lovar att inte berätta en otäck historia, så ni vågar sova sedan. Men mamma, vi är ju inga småbarn längre. Och bara en kort ikväll, pappa. Jag kommer snart upp igen. Hon gick ner med ett leende på läpparna. För henne skulle de alltid vara små barn. Kvällens sista solstrålar glödde i barnens ögon som återigen tittade upp på den gamle mannen framför dem, som alltid sittandes på sin blåmålade pinnstol. Bakom honom sträckte de välbekanta bergstopparna upp sig mot en allt mörkare himmel. En och annan stjärna hade börjat glimma svagt där uppe. Så, vad vill ni höra ikväll då, barn? De båda tittade på varandra, fnittrade. Om Minotaurus och Theseus. Den gamle mannen skrockade. Det var ingen ovanlig begäran. Det var deras absoluta favorit. Och hans egen också för all del. Han tog ett omsorgsfullt blås på pipan, strök sitt skägg och samlade tankarna. Lät dem svepas med i kvällsbrisen, dansa med i syssornas tisslande och försvinna upp bland de öde bergsvidderna. Det var där de fanns, historierna. De antika gamla gudarna. De kom till honom, fyllde honom och letade sig ut via hans tunga. Ord. Aldrig riktigt densamma från gång till gång. Men det var ju inte heller det viktiga. Bara historien blev levande för dem som lyssnade. Det var därför han helst av allt berättade dem för barn. De som ännu inte låtit livets umbärande jaga bort de vindlande tankegångar och drömmar som kallades fantasi. Han harklade sig, tittade ner på de ivriga små ögonen och började. Det var på den tiden då gudarna fanns. Då Zeus härskade i himlen och hans ena broder Hades i underjorden. Där borta i fjärran ser ni Poseidons glittrande välde, för det var hans kungadöme, havet, de böljande vågornas land. Här på Kreta regerade kung Minos över människorna, men gudarnas blod rann även i hans ådror, son till Zeus och Europa som han var. Men folket verkade inte tycka så mycket om sin kung, och det gjorde Minos ont. Han ville ju vara den som folk såg upp till, den som folk respekterade, en sann ledare för sitt folk. Så han bad gudarna om hjälp, och inför sitt folk lovade han att han, kung Minos av Kreta, kunde få allt han önskade sig. Vem skulle inte se upp till en som var på god fot med de väldiga gudarna? Minos bad Poseidon att skicka honom en tjur som han sedan skulle offra till gudens ära. Och Poseidon lät det ske. En dag steg så en väldig tjur upp från havets djup. Så kraftfull och mäktig att ingen någonsin sett ett like. Dagen närmade sig när Minos skulle offra denna gudagåva. Men han kunde inte. Den var för vacker. Den var för fin att offras. Han ville ha den kvar. Skulle Poseidon verkligen bry sig om han fick just denna tjur? Varför skulle inte en av de andra fungera lika bra, funderade Minos. Han bestämde sig för att chansa. Så Poseidon fick sitt blod, men det var inte det blod han önskat. Inte det blod han krävt. Naturligtvis upptäckte han det och han blev rasande. Försökte den simpla människan att dra honom vid näsan? Självaste Poseidon, härskaren av de stormande haven. Inte skulle han väl tåla detta. Den gamle lutade sig framåt med vidgade ögon, svarta som natten själv, mot de hänförda barnen som ivrigt skakade på huvudet. Nej, naturligtvis inte. Poseidon bestämde sig för att hämnas. I ett våldsamt raseriutbrott sprängde Minos tjur sina fjättrade kedjor och satt iväg ut i friheten. Men det slutade förstås inte där. Nej, Poseidon var mäktigare än så, förstår ni barn. Han förtrollade Minos hustru Pasifae, så hon blev hopplöst förälskad i Minos tjur. Med ett hånfullt skratt såg Poseidon hur Pasifae våndades i sin längtan. Hon blev så olycklig att hon bad uppfinnaren Daidalos att hjälpa henne. Hon bara måste få denna tjur. Och Daidalos fann på råd. Han byggde en låtsasko och klädde denna med finaste koskinn så tjuren skulle tro den var på riktigt. En natt smög sig Pasifae in i den ihåliga kossan och lockade till sig sin älskade tjur som besteg henne. De båda barnen tittade på varandra och fnittrade. Morfar sög på sin pipa. Tobaken glödde och skenet glimmade trolskt i hans ögon. Och i detta kärleksmöte blev Minotaurus till. Ett riktigt monster. Till hälften tjur och till hälften människa. Kung Minos blev alldeles förskräckt. Men han kunde ändå inte med att dräpa sin hustrus son. Så även han gick till Daidalos för att få hjälp. Han byggde ett hem åt Minotaurus. En oändlig labyrint i underjorden där han blev instängd i ett evigt mörker. Men han behövde ju förstås mat för att överleva även om han var ett monster. Vid denna tid låg kung Minos i krig med atenarna på andra sidan vattnet och hade lyckats besegra dem. Minos krävde att var nionde år skulle atenarna skicka 7 flickor och 7 pojkar till Kreta. De stackars barnen tvingades sedan in i den vindlande labyrinten och blev till mat för Minotaurus. Theseus, berätta om Theseus. Den gamle mannen låg bakom sitt gråa skägg. Han hade lyckats trollbinda dem. Och som alltid blev de som mest uppspelta när hjälten kom in i historien. Ett av dessa olycksaliga år så anmälde sig en yngling från Aten alldeles självmant till att få bli skickad till Kreta. Att bli kastad in i den mörka labyrinten där monstret fanns. Det var Theseus, kungen Aigeus egen son, som så modigt begav sig till Kreta. Men frågan var, även om han nu skulle lyckas dräpa den väldiga Minotauros, hur skulle han sedan hitta ut ur labyrinten? Det slumpade sig så att kung Minos dotter, Aridane, blev alldeles förtjust i Theseus och bestämde sig för att hjälpa honom. Om vem visste bäst hur man skulle kunna hitta ut om inte mannen som hade byggt den? Daedalus förstås. Och jo då, Minos dotter fick hjälp. Hon tog Theseus i handen och de begav sig tillsammans ner i den fruktade underjorden på jakt efter den tjurhövdade varelsen. Och varefter de tog sig in i de förvillande gångarna rullade de ut ett nystan av snöre så de sedan kunde hitta ut igen. Till slut stötte de ihop med Minotauros och striden blev våldsam. Minotauros var enorm, men Theseus var vig och vältränad. Varje utfall parerade han. Varje gång monstrets sylvassa horn var på väg att spetsa honom vek han undan. Efter en brutal envig tröttade han ut Minotauros och lyckades till sist dräpa honom. Theseus och Adriane tog sig ut ur labyrinten och seglade åter mot Aten. När de närmade sig staden glömde Theseus vad han hade lovat sin far Aigeus, den gamle kungen av Aten. Om han hade lyckats döda monstret skulle han hissa de vita seglen, men nu hissade han istället de svarta. Ett tecken på att Theseus var död. Och hans far blev så utom sig av sorg att han tog sitt liv genom att kasta sig i Poseidons rike. Och det, mina små vänner, är varför vi kallar det för Egeiska havet. Morfar drog ytterligare ett djupt bloss på sin pipa och släppte ut röken med en behaglig suck medan hans blick sökte sig mot stjärnorna i skyn. Kanske satt gudarna där uppe och tittade ner på dem. Kanske gillade de vad de såg, kanske gjorde de det inte. Barnen gillade definitivt inte stegen i trappan och den förmanande rösten om läggdags. Men hans dotter var en bestämd kvinna och det blev förstås som hon ville till slut. Han satt ensam kvar, lyssnande på syrsorna, njöt av tillvaron under stjärnorna, puffade fridfullt på sin pipa. Det var så vackert och stilla som det alltid hade varit. Tidigare samma dag, i ett land långt norröver, arresterades en pastor som den gamle mannen aldrig hade hört talas om. Inte heller hade han hört namnen på de platser denne pastorn skulle hamna. Sachsenhausen, Dachau. Ord som bara långt senare skulle få en innebörd. Martin Niemöller, en av de få som vågade trotsa. En av de få som ville. När världen gick mot mörkret. Men det hade den gamle mannen förstås ingen aning om. Inte kunde han väl veta vad framtiden hade i sitt sköte. Han satt där i sin barndoms lilla bergsby som ingen visste fanns. Inte spelade väl någon roll vad som hände där ute i världen. Om han hade vetat. Året var 1937.